Det är någonting som intresserar mig och som jag tänker är en viktig fråga att arbeta med.
Spännande. Tack så mycket för att ni var med, AI-expert Paulina Motlitpa och Julia Kulin som är postdoktor i digital humaniora vid Umeå universitet.
Tack.
Tack.
Vi som har gjort programmet idag är producent Amalia Eklund, research Jennifer Sjöblom, teknik sköttes av Ingela Håkansson och mix av Kalle Nilsson. Ninni Westin klippte. Och jag som programledare heter Emily Roslund.
Det här är ett program från UR.
Men hon är ju deckardrottningen.
Det kanske inte är den mest vackra prosan i hela världen, men det är en effektiv prosa där hon liksom väldigt snabbt för in oss i ett mysterium.
Men det är ju det svåraste som finns.
Att göra det enkelt och få det att fungera.
Och sen har ju hennes böcker blivit sådär ikoniska.
Lyssna på Bildningsbyrån som handlar om deckardrottningen Agatha Christie. Bildningsbyrån hittar du på UR Play.
Nu i P1 får vi nyheter. Klockan är 8.
Dags för Ekot nu. Och först om nya uppgifter som har kommit ut efter dagens samtal mellan Ukraina och Ryssland i Istanbul, där de har mötts för att försöka nå en vapenvila i kriget. Och med oss nu har vi vår Rysslands korrespondent Maria Persson Lövgren. Vad är det senaste?
Ja, egentligen så är det här krav som har ställts förut att ukrainska trupper ska dra sig tillbaks från de områden som Ryssland ockuperar, alltså de fyra regioner som Ryssland har gjort i Sina i östra Ukraina, och att innan de har dragits tillbaks blir det inte fråga om någon vapenvila. Dessutom så ska ryskan stärkas som officiellt språk och det ska hållas val innan det kan bli fråga om ett fredsavtal. Så det är precis samma saker som Ryssland har krävt tidigare, som mer eller mindre handlar om en kapitulation för Ukraina.
Vad säger då den ukrainska sidan om de här kraven?
Det har inte kommit ut så mycket kommentarer mer än att man ska studera det här under en vecka. Det har sagts att en del av de här olika kraven är möjliga att diskutera, men många har ju ställts förut och därför så har man redan tidigare markerat att det inte går att tänka sig till exempel att man tar bort att man vill bli medlem av NATO, för det står inskrivet i den ukrainska författningen att man söker ett sådant medlemskap.
Vad har då kommit ut från den ukrainska delegationen om vad parterna kom fram till idag?
Från Ukraina så har man framförallt tryckt på att man vill ha 30 dagars vapenvila och att man ska ha ett utbyte av fångar på lika många på båda sidor, och att man framförallt vill få tillbaka de kidnappade ukrainska barnen från Ryssland. Och det har den ryske ledaren för det sagt att det finns inga kidnappade ukrainska barn i Ryssland.
Tack Maria Persson Lövgren. I Nigeria har minst 20 civila i ett medborgargarde dödats i ett militärt luftangrepp i den nordvästra delen av landet idag. Attacken skedde i samband med att ett lokalt medborgargarde gick till angrepp mot ett kriminellt gäng som bland annat kidnappat en stor grupp människor. När militären kom till undsättning så trodde den att medborgargardet var en del av den kriminella gruppen och gick till anfall. På Sicilien har vulkanen Etna haft ett utbrott idag, men under eftermiddagen så har utsläppet av askmoln upphört enligt nyhetsbyrån AP. Och med det så slutar Ekots nyheter klockan 8. Jag heter Tina Flodin.
P1, Sveriges Radio.
Om en stund så här efter 8 ska vi höra om en av världens största polisutredningar, när brottsutredarna tittar närmare på bevisen mot den så kallade Skandiamannen i den nedlagda Palmeutredningen. Vi får även höra hur det skulle gå för honom i en iscensatt rättegång i Lund, där fallet nu har prövats av juridiska forskare.
Vilka blir de i år? Och vilka ser du fram emot att lyssna på? Den 11 juni
är det äntligen dags att avslöja namnen på årets sommarpratare. 58 världar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio Play.
Och nu brottsutredarna som tittar närmare på olika brott och polisutredningar. Veckans avsnitt görs av Sigrid Edsenius.
Hej Bosse!
Hej på dig Sigrid!
Vi ska ju prata om en av världens största polisutredningar så här lite på eftermiddagen.
Yep.
Ja.
Då lämnar jag över till Christer Petersson. Varsågod.
Tack. God morgon.
Det är digital presskonferens för sommaren 2020 i pandemins Sverige.
Nu kommer vi att presentera vårt åtalsbeslut och vilka slutsatser vi har dragit i utredningen kring mordet på statsminister Olof Palme.
Åklagare Christer Petersson, som sedan en tid lett utredningen om mordet på Olof Palme, ska presentera någonting som kan vara en lösning på gåtan om mordet på Sveriges tidigare statsminister.
Den personen är Stig Engström, som vi har omnämnts i media som den så kallade Skandiamannen.
Christer Petersson pekar ut en misstänkt. Men kritiken ska inte dröja länge. Inte bara på grund av utpekandet, utan också för att det sätter punkt för utredningen om mordet.
Och eftersom Stig Engström är avliden så kan jag inte väcka åtal mot honom eller vidta några förhör med honom. Utan därför så beslutar jag att lägga ner förundersökningen med den motiveringen att den misstänkte är avliden.
Du lyssnar på Brottsutredarna med mig Sigrid Edsenius och tidigare kriminalkommissarie Bosse Åström.
Så han har ju flyg under radarn hela tiden med alla de här jävla misstänkta som har passerat revy, allt ifrån kurderna till Christer Pettersson, polisspåret, 33-åringen Gunnarsson och så vidare, hela den där raddan.
I det här avsnittet tittar vi närmare på bevisningen mot Stig Engström som nu har testats vid en iscensatt rättegång, en mock trial, på juridiska institutionen på Lunds universitet.
1, 2, 3, det funkar. Protokoll, nej, det här skriver vi på ett spaningstips och så skriver vi Krins Bab Ekström, Sek L. Jonsson, 86, 04,
25,
25 klockan 09.00. Mord Palme, uppgiftslämnare, Engström, Stig, Folke, Wilhelm. Och sen börjar vi på berättelsen.
Klockan är 23.19 när Stig Engström stämplar sitt stämpelkort och går mot dörrarna på sin arbetsplats Skandia i centrala Stockholm. Det är den 28 februari 1986 och 2 minuter senare ska Sveriges statsminister Olof Palme bli skjuten. Enligt Stig Engström är han nu lite stressad. Han ska med sista tunnelbanan mot Mörby. Nästa dag ska han och hans fru åka på skidsemester.
Sen kommer du ut på gatan. Har du gjort några som helst observationer eller noteringar av förhållanden innan skottet?
Ingenting som är direkt anmärkningsvärt. Och dessutom så är jag koncentrerad väldigt mycket på att hinna med mitt sista tunnelbanetåg. Så att jag är... har hängt upp mig väldigt mycket just på den saken.
Har du någon minnesbild av något förhållande före skottet?
Ja, jag såg en och annan människa på trottoaren. Det brukar ju röra på sig lite grann ungefär vid den tidpunkten i Stockholm, så att det var ingenting som jag märkte till.
Stig tittar på klockan. Urtavlan är mörk och han har svårt att se.
Så du beskriver din färd trottoaren fram som att du gåsprang,
ja.
I din värld liksom.
Ja, det
var tunnelbanan som hägrade.
Ja.
Plötsligt hör han någonting.
Så hör jag ett ljud som jag uppfattar som en smällare.
Vad han då inte uppfattar, eller åtminstone säger att han inte uppfattar, är att det är 2 skott från en kraftig revolver. en smäll från en magnumrevolver som måste varit ganska hög.
Med fötterna åt det hållet varifrån jag kommer. Och min första tanke är att det är någon ur det så kallade A-laget som har lagt sig i horisontalläge.
När han kommer fram till korsningen Sveavägen, Tunnelgatan, ser han en person som ligger på marken. Bredvid personen en kvinna. Platsen är upplyst av Dekorimas skyltfönster strax intill, men det är ändå rätt mörkt på platsen. Nu larmas 90 000.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen.
Prata med polisen. Mord på Sveavägen.
Enligt Stig Engström pratar han nu med kvinnan som han ännu inte har förstått det, Lisbeth Palme, om gärningsmannen, och hon berättar om hur gärningsmannen var klädd.
Så säger jag åt vilket håll, och hon pekar då åt vilket håll sprang han, för jag förstod då utav blodet att det hade varit ett skott. Hon pekar bort mot tunneln på Tunnelgatan, och så frågar jag henne hur var han klädd. Jag tänkte det kunde vara bra att veta, eftersom hon verkade lite granna virrig, att någon mer visste om de där sakerna.
Och det här att Stig Engström nu pratar med Lisbeth Palme är det ingen som senare kunnat bekräfta, vare sig av Lisbeth Palme eller någon annan. Stig Engström säger också i förhören att han nu hjälper till att lägga Olof Palme i framstupa sidoläge och att assistera vid hjärt-lungräddning som andra personer håller på med. Stig Engström berättar att när polisen kommer till platsen pekar han ut mördarens flyktväg.
Åt vilket håll, ropar de medan de springer fram mot platsen för skottet. Då, eftersom jag är lite nerhukad, så reser jag mig upp. Och eftersom det är lite halvskumt, som det är på natten, så pekar jag med hela handen mot tunneln och så ropar jag åt det hållet.
Mot trapporna som ligger i slutet av Tunnelgatan. Sen kommer han att tänka på att han glömt att beskriva mördarens klädsel och rusar efter poliserna. Det här berättar Stig Engström om i en intervju med Folke Rydén i SVT i april 1986. Och han visar också hur han rusar efter poliserna i en farlig fart.
Men han misslyckades med att få tag i poliserna och återvände till mordplatsen. Där fick han till sin förvåning höra hur ett annat vittne till en polis gav ett signalement av mördaren som stämde överens med honom själv. Vittnet hade kanske sett Stig Engström springa från platsen och tagit honom för mördare. Engström försökte påpeka förväxlingen för polismannen på platsen, men blev avvisad.
Så att de var mer än nöjda med det vittnet de redan hade tagit.
Polisen var inte intresserad av dig, vad du hade att säga?
Nej.
Trots att du ville påpeka att det var du själv som hade blivit beskriven som mördaren alldeles nyss?
Ja, men det var ointressant. Det var ett ointresse hela tiden, ända fram tills att ambulansen strax efteråt kom och man fick veta vem personen var.
Vittnesmålet som pekar ut honom har aldrig nedtecknats och finns inte heller i utredningen.
Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Olof Palme sköts ned i korsningen Tunnelgatan, Sveavägen, och han dog senare på Sabbatsbergs sjukhus.
Alla i Sverige som var födda på den tiden minns ju var de befann sig då. Vad gjorde du den där lördagsmorgonen?
Olof Palme? Den här lördagsmorgonen så klev jag upp ganska tidigt. Jag hade småbarn hemma och då var det sådana här barnprogram på tv. Och det var jävla skönt, så då kunde man sätta dem framför burken och sen kunde man gå ner i sängen igen. Mm. Och jag slog på tvn och förväntade mig att det skulle vara Scooby-Doo. Och då är liksom alla sändningar avbrutna och så kommer det bara upp en flash i rutan att Olof Palme är skjuten på öppen gata i Stockholm och han är död.
Mm.
Och då tänkte jag så här, puff, jag är tjänstledig från polisen. Jag slipper bli inblandad i det här. Det var min första tanke.
Tänkte du verkligen så? Blev du inte sugen på att börja jobba?
det här kan vara en efterhandskonstruktion i och för sig liksom, men med hänsyn till det hela utvecklade sig så var nog min första tanke, om den nu är korrekt, va, den var korrekt.
Ja.
För när jag såg hur man då hade behandlat brottsplatsen till exempel, då kom jag ihåg att jag faktiskt skrek rakt ut i rummet. Men vad fan är det frågan om? Alltså, de hade spärrat av ett område på kanske 10 eller 20 kvadratmeter runt den här blodpölen i korsningen Sveavägen Tunnelgatan. Och där stod folk och sörjde och kastade in rosor in på vad det gäller brottsplatsen.
Mm.
I över 3 decennier utreds mordet. När åklagare Christer Petersson 2020 kallar till presskonferens med en i förhand aviserad lösning på gåtan är förväntningarna höga. Många blev besvikna på beslutet att lägga ner utredningen och förvånade över att man pekade ut en gärningsman. En av de som reagerade var Christian Dahlman, professor i juridik i Lund.
Jag hade inte förväntat mig att Stig Engström skulle bli utpekad. Jag hade nog gissat på någonting annat. Jag tror ingen innan Christer Petersson började trissa upp förväntningarna, så hade nog ingen något år tidigare trott att någon skulle bli utpekad överhuvudtaget, utan man betraktade väl det här som evigt olöst.
Christian Dahlman börjar nu tillsammans med andra forskare granska de uppgifter som finns kring Stig Engström för att se vad polisen egentligen hade på honom. Man bestämmer sig för att göra en granskning av bevisen i en iscensatt rättegång, en mock trial.
Det utpekandet, för mig som jurist som går och lyssnar på rättegångar, lät ju som en åklagares slutplädering i en rättegång. Men till skillnad från en verklig rättegång så fanns det ju ingen vid den presskonferensen som talade till Stig Engströms försvar. Och det fanns den bevisning som presenterades, granskades ju aldrig.
Och i maj 2025 är det dags att ställa Stig Engström inför rätta. På Juridikum i Lund finns ett rum som inrätts som en rättegångssal av äldre modell. Möblerna i mörkt träslag är vackert snidade och på väggen bakom domarbordet hänger en vapensköld från Norra Åsbo häradsrätt. I salen trängs nu studenter och forskare med palmenördar och journalister.
The murder of Olof Palme was a horrific and pivotal event in Swedish history. Olof Palme was assassinated on the 28th of February 1986.
Längst fram i salen sitter namnkunniga domare från 5 olika europeiska länder. De ska nu döma i saken. Under ett par månader har de kunnat studera universitetets case file som ligger till grund för det fiktiva åtalet mot Stig Engström.
I will begin by summarizing the main arguments against Stig Engström. To prove, beyond reasonable doubt, that we have evidence that shows that Stig Engström is guilty of the murder of Olof Palme.
Lena Wahlberg, docent i juridik vid Lunds universitet, agerar åklagare.
Ja, alltså de argument som åklagaren för fram i det här målet är ju dels att Engström hade tillfälle att begå det här mordet, att han stämplade ut från Skandia 19 minuter efter 11 och att Olof Palme sköts 1,5 minut efter det utanför Skandia. Och sen så kan man ha olika hypoteser om varför han skulle ha varit beväpnad vid den här tidpunkten, och då har ju vi som åklagare argumenterat för att det finns sådana rimliga hypoteser som förklarar varför han skulle vara beväpnad.
Argumentet att Stig Engström varit på platsen och har haft möjlighet att utföra mordet, själva förutsättningen för ett brott, är alltså ett av åklagarsidans argument. Men hur är det egentligen med de möjligheterna? Försvaret är av en annan uppfattning.
Stig Engström has an alibi for the time of the shooting.
David Rydhag, doktor i juridik, agerar Stig Engströms försvar i mockrättegången.
Om man ser på de vittnesmål som finns i fallet så framstår det inte som att Stig Engström faktiskt hade någon möjlighet att utföra dådet. Till exempel ett vittnesmål från en säkerhetsvakt på Skandia som heter Henry Olofsson, som säger att han och Stig Engström småpratade. Och då ska det läggas till att Stig Engström enligt klockan på Skandia checkar ut 19 minuter över 11. Och själva mordet sker 21 minuter och 30 sekunder efter 11. Så om Stig Engström checkar ut och de pratas vid i några minuter, så är vi helt enkelt förbi mordet och då kan inte Stig Engström ha utfört det. Så finns det också ett vittnesmål från Inge Morelius där man säger att där Inge Morelius säger: jag observerade skytten i 3-4 minuter innan själva dådet, och det gör det också omöjligt att det var Stig Engström, för han hade helt enkelt inte tid att vänta på Olof Palme om han checkade ut 19 minuter efter 11.
Frågan om möjlighet är alltså inte helt entydig trots allt. Den här fredagskvällen i centrala Stockholm är ganska mycket folk ute trots att klockan närmar sig 11:30. 22 personer har bevittnat mordet eller mördaren längs hans flyktväg. Vittnena är fotgängare eller sitter de i bilar nära mordplatsen.
Och sen när det gäller vittnesmålen så finns det ju enskilda vittnesmål som pekar ut klädesplagg och annat som stämmer med det Stig Engström bar. Och det har ju vi försökt göra en grej av.
Men vittnena berättar olika saker. Till exempel säger en att skytten hade en stickad mössa, en annan att han var barhuvad, en tredje att han hade keps. Försvaret hävdar att åklagarsidan i det här fallet ägnar sig åt cherry picking, alltså att man plockar detaljer från olika vittnesmål såsom russin ur en kaka för att bevisa sin tes.
De vittnesmålen som finns kring skytten, de är så spretiga. Och det är så många vittnesmål, så man kan hela tiden plocka något vittnesmål som passar med Stig Engström, och det är en väldigt generell, generisk beskrivning av skytten där man säger att han var mediumlång, hade en lång jacka, och det här passar egentligen på alla. Så att det blir värdelöst egentligen. Och sen börjar man titta på detaljer, så går de här vittnesmålen helt enkelt isär. Vilket en del passar på Stig Engström, andra gör det inte. Så att det blir svag bevisning.
Men åklagarens allra viktigaste argument är egentligen Stig Engströms egen berättelse, både i polisförhör men också i media.
Hans egen berättelse innehåller ju en hel del motstridigheter. Han ändrar ju berättelsen efterhand och berättelserna strider lite mot varandra. Det finns också en del inkorrekta detaljer i berättelserna. Det är också så att han har inte blivit observerad av andra vittnen på platsen, vilket ju man kan tycka att han borde ha blivit om han hade varit där, så som han säger. Så att vi har ju försökt göra ett starkt argument för att hans berättelse helt saknar trovärdighet, och att den enda förklaringen till att han inte talar sanning är att han hade någonting att dölja själv, nämligen att han begick det här mordet.
Men det här då med att han, när han själv berättar både i media och berättar i polisför, att han hittar på, verkar överdriva och ljuger, som åklagaren här då hävdar. Visar inte det att han har någonting att dölja i alla fall?
Det som ju är lite besvärligt för försvaret, det är helt enkelt Stig Engströms historia. Den blir ju ganska underlig. Men frågan är egentligen, vad visar det? Och en väldigt möjlig förklaring till det här, det är helt enkelt att Stig Engström vill framstå som att han hade en viktig roll i det här. Och då så hillar han in sig i en historia som blir rätt underlig, där han säger att jag gjorde detta och detta. Och det är lite svårt att få ihop den historien, men det finns en ganska enkel förklaring som är plausibel. Och det är att han helt enkelt vill beskriva sig som viktig och få media attention här. Men frågan är, vad visar det till syvende och sist? Jag skulle säga att det absolut inte visar att han sköt Olof Palme.
Under mockrättegången berörs inte frågan om mordvapnet eller varför Stig Engström alls skulle vilja mörda Olof Palme. Det finns ingen teknisk bevisning mot Stig Engström och något mordvapen har som bekant aldrig hittats. Men vi vet att Stig Engström kände en vapensamlare som hade ett vapen som stämmer in på mordvapnet. Och han hade också varit medlem i en skytteklubb. Men det finns ingen bevisning för att Stig Engström skulle haft just den revolvern i besittning eller att han haft den med sig under mordkvällen. Man vet också att Stig Engström umgåtts i konservativa kretsar där det fanns en del Palmehat. Men vår kriminalkommissarie Bosse Åström menar att det finns ett grundläggande problem med att iscensätta en rättegång mot Stig Engström baserat på Palmeutredningens material. Det eftersom Stig Engström bara är förhörd som vittne och aldrig som en misstänkt.
Om man hade då i en alternativ verklighet tagit in Engström och förhört honom som en misstänkt, vad hade det kunnat ge liksom, till skillnad från det här där han bara är ett vittne?
Jag tror att det är ganska väl beskrivet av Christer Petersson i samband med att motivera sitt nedläggningsbeslut i juni 2020. Va? Där han säger att om man hade haft honom som misstänkt så skulle det ha lett, eller han säger, jag skulle ha anhållit honom därför att ge honom en möjlighet att lämna en trolig förklaring för de olika uppgifterna som han har lämnat under förundersökningen. Och de omständigheterna skulle räcka för att få honom häktad. Och sen säger han också då liksom att ja, det är inte jag som avgör så här skuldfrågan, utan det är ju domstolen som gör det i sluttampen. Men det hade gett oss en rimlig chans i vart fall att kunna bygga upp det här fallet mot honom och gett dem också en rimlig chans att hitta mordvapnet, att göra husrannsakningar i hans kontor och hans bostad och beslagta kläder för forensiska undersökningar där det kunde finnas krutrester, där det kunde finnas blod från offret på och så vidare. Va? Mm. Och de alla möjligheterna, de är ju bortspolade. Va?
Mm.
Men jag tror, eller in till visshet gränsande sannolikhet kan jag säga, att vad Christer Petersson gjorde för någonting, att han gav utredningen en riktig jävla käftsmäll. Ungefär, om jag översätter det andra ord. Va? Lyssna här på mig, gott folk. Om vi hade gjort det här för 34 år sedan så hade jag, om jag hade varit chefsåklagare eller förundersökningsledare, jag hade anhållit honom. Jag hade begärt honom häktad. Det hade gett oss förutsättningar för att gräva djupare i hans olika varierande uttalanden och förhörsutsager. Nu är det för sent, så tyvärr, käftsmäll.
Mm.
Ungefär så.
Mm. Men samtidigt då, människan, tänker jag, som blir utpekad, han är ju borta. Han kan inte försvara sig och det finns ingen som liksom för hans talan här.
Nej, precis. Och då kan man komma in på såna här grejer, förtal av avliden eller liknande. Va? Men det är ju inte det. Han säger liksom att det finns tillräckliga skäl för att man skulle kunna vidta de här åtgärderna mot den här personen. Han har placerat sig själv på brottsplatsen.
I Lund har det blivit dags att förkunna dom.
We will now hear the panel present the verdict.
After evaluating all the facts and evidence, the panel concludes that it is possible that Engström had enough time to walk to the crime scene and commit the murder.
Domarna menar att Stig Engström hade möjlighet att utföra mordet och att han kan ha varit på platsen även om inget vittne direkt identifierat honom. Men att hans uppgifter om vad han gjorde under kvällen spretar och ändrar sig över tid är ingenting som gör honom skyldig. Avsaknaden av teknisk bevisning, ett mordvapen och egentligt motiv är faktorer som gör att man inte kan fälla Stig Engström.
There remains reasonable doubt about his guilt and therefore the panel by unanimous decision finds him not guilty.
Enligt domarna hade bevisningen mot Stig Engström inte ens räckt för en starkare misstanke.
Nu då, vad hoppas du att det här ska leda till.
Professor Christian Dahlman.
Jag hoppas att det här, många kommer läsa detta, ta del av det här och fundera på det. Var en får ju bilda sig sin egen uppfattning, men att vi har i alla fall genom det här tillfört någonting till den svenska debatten om detta, som kanske det svenska rättsväsendet kan lära sig någonting om.
Och när Lena Wahlberg lämnar sin spelade roll som åklagare i målet uttrycker hon en personlig önskan.
Och nu, Stig Engström känner ju inte till att vi gör det här idag, men jag tror och jag hoppas verkligen att han hade tyckt att det här var bra och att han hade känt att han fick lite upprättelse.
Om du inte har någonting ytterligare så sätter jag punkt.
Då kan vi sätta punkt.
Du har hört Brottsutredarna, idag med mig Sigrid Edsenius och kriminalkommissarie Bosse Åström. Slutmix Jessica Klingsell. Vi har sökt åklagare Christer Petersson, men han har avböjt intervju. Gå gärna in och följ Brottsutredarna i Sveriges Radio Play.
P1 Dokumentär.
God morgon, hur mår du?
Det är mars, det är perfekt.
Hallå, är du på plats?
Ja, det är jag.
En dag i Sverige.
Det finns en tid för att bygga upp och det finns en tid för att riva ner.
Om åtta människor på åtta platser runt om i landet.
Alltså det är jätteskönt att solen har kommit igen. Jag vill inte ha mer snö.
Hur mår vi? Och vad tänker vi om världen som den ser ut?
Det är som att se någonting på väg mot en katastrof. Man kan ju titta bort.
Lyssna i appen. Sveriges Radio Play.
Nu Vetenskapsradion. Programledare Joakim Lindvall.
Nu ska vi få möta vår enda svenska valtumlaren.
De har ett litet leende i mungipan alltid. De är väldigt karismatiska på det sättet.
En av världens minsta valar som suger i sig levande fiskar och pratar med klickljud. Men varför återhämtar sig inte tumlarna i Östersjön som till exempel havsörn, säl och utter har gjort? Rovdjur som råkar ut för samma miljögift i mitten av 1900-talet som tumlarna.
Nu står vi här utanför dagarna då och nu går de upp.
De går upp så att vi kommer in, och om du tittar längst upp vad det står,
ja, vad på står latinskt.
Jag kan inte uttala mig på latinskt, men mortui vivos docent.
Och vad betyder det?
De döda lär de levande.
Det här är Vetenskapsradion i Sveriges Radio. Jag heter Joakim Lindvall.
Mm. Och det är obduktionssalen som vi tar oss in till nu.
Okej, då går vi.
Vi befinner oss på SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala. En gul låg byggnad som ligger ute på Uppsalaslätten söder om stan i det så kallade Ultuna-området. En välbevakad expertmyndighet som bland annat håller på med smittsamma djursjukdomar, men som också obducerar både döda tamdjur och vilda djur.
Så alla som ska in till salen måste skriva in sig om det är någonting smittsamt.
Det man gör här inne, det är ju att man undersöker djuren. Det kan vara flera olika frågeställningar. Den vanligaste är ju för att fastställa dödsorsaken. Varför har djuret dött? Det kan också vara sjukdomsövervakning. Man testar för specifika sjukdomar. Till exempel fågelinfluensa. Vi har också hälsoövervakningsprogram för vissa djurarter. Och just marina däggdjur faller ju in under alla de här kategorierna. Det är många frågor vi vill ha svar på.
Mm. Vad är det vanligaste djurslaget som brukar ligga på borden här?
Oh. Om man kollar på förra årets statistik så var det prover från vildsvin. Men också råttor som togs in i stora antal. Och det var för att vi hade projekt, och både, ja, projekt på råttor och övervakningsprogram för afrikansk svinpest på vildsvinen.
Det berättar viltpatologen och veterinären Elina Thorsson. Innan dess så hörde vi Alexia Neimanis som också är viltpatolog, forskare och veterinär på SVA. Vi har nu bytt om till blåa skyddsrockar och gått in i den stora ljusa obduktionssalen där flera rostfria obduktionsbord står på rad. Allt ser väldigt sterilt ut men ändå i en varm ton.
Mm, det är väldigt speciellt att komma in här, det måste jag säga.
Det är två unga tumlare som ska obduceras idag, en från Skåne och en från Bohuslän. Jag följer med marinbiologen Moana Lisvara Engman till kylrummet för att hämta de små valarna.
Så här kan det finnas lite allt möjligt av olika slag.
Ja, men då tittar vi in här då. Det är ett kaklat rum och jag kan ju se här då, bara genom att titta in, är det lodjur och järv som ligger där borta eller... Och någon liten säl och ja.
Ja, som sagt, det är väldigt mycket olika. Som sagt, det är djur från licensjakten som kommer in, som undersöks här av vår rovdjursbiolog. Det är, ifall man misstänker att det är tjuvjakt, då kommer det också in hit. Och så förstås våra marina däggdjur, en säl där nere och två stycken tumlare här som vi ska obducera.
Mm. De ligger på ett rullbord här då. Så då ska du dra ut dem eller?
Yes, jag ska rulla ut dem.
Ja. Var den tung, Elina?
Inte så faktiskt, den här är inte så gammal. Att de kan bli tidigt större än vad den här är.
Ja, nu öppnar du upp plasten här då. Och fram kommer tumlaren med en helt svart rygg. Och vad då? En meter lång eller någonting?
Ja, drygt en meter är den här.
Mm. De är inte så stora.
Nej, som jag sa så är den här inte en fullvuxen individ. Men de kan bli uppemot 1,6-1,7 meter långa.
Okej, ja. Vi hade nog tänkt med att den skulle vara mycket större.
Ja, det är ju så att vi får in det största antal de här som är unga eller ej könsmogna ännu. Så att de är mellan 1 och 5 år gamla är de vi får flest antal av.
Tumlare är en av världens minsta tandvalar, till skillnad från badvalar och delfiner. Den spolformade kroppen kan bli upp till 2 meter lång, men vanligare är att en fullvuxen tumlare stannar på drygt 1,5 meter. Den väger mellan 50 till 70 kilo, den är mörk på ovansidan och ljus på undersidan och den tjocka huden saknar helt hår, trots att tumlaren är ett däggdjur. Den andas både in och ut genom sitt blåshål uppe på huvudet, men den sprutar inte ut några kaskader av vatten som sina större släktingar kan göra. Men om man lyssnar noga så kan man höra den skygga valen andas.
Om man är ute på en spegelblank dag och det inte hörs massor med båtar runt omkring, kan man höra när de kommer upp och tar ett andetag.
Berättar Alexia Neymanis, som ursprungligen är från Kanada, där tumlarna ibland kallas för puffing pig, som kanske skulle kunna beskriva tumlarens läte. Det finns tumlare lite varstans i världen, men kring våra svenska kuster så finns det 3 olika populationer. Det berättar Anna Ros, toxikolog på Naturhistoriska riksmuseet, som också är med och obducerar tumlarna på SVA.
Ja, dels är det då Nordsjöpopulationen som finns i Skagerrak och norra Kattegat och även i Nordsjön. Ja. Sen är det Bälthavspopulationen som är i södra Kattegat och Öresund och en bit in i Östersjön också. Och sen då Östersjöpopulationen som det är några 100 djur bara.
Hur långt upp går de?
Ja, alltså, i Östersjön är de ju på gränsen av sitt utbredningsområde och de kan ju inte vara så långt norrut på vintern när det är is. Det är ju en begränsande faktor för dem. Och därför har ju de simmat fram och tillbaks från Bälthavet och in i Östersjön. Mm. Rent historiskt och även idag.
Det här är Vetenskapsradion i Sveriges Radio som idag handlar om vår enda inhemska valart, tumlaren. Och framförallt då Östersjötumlaren som lever en tynande tillvaro. Varför återhämtar sig inte tumlarna som andra stora rovdjur i Östersjön har gjort? Som säl och havsörn till exempel. Det är något vi ska prata om senare i programmet. Men nu har de bägge tumlarna som finns på Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala kommit upp på obduktionsborden. Elina Thorsson och Alexia Neymanis obducerar varsin. Jag ber Elina beskriva den tumlaren som hon ska obducera från mun till stjärtfena.
Framifrån så har vi en liten mun. De vilar alltid, de har ett litet leende i mungipan alltid.
Ja, det har de faktiskt.
De är väldigt karismatiska på det sättet. Mm-hmm. Öppnar man så ser man att de har gott om tänder.
Ja, men väldigt små.
De är väldigt små. Just den här har ännu mindre än vad de brukar, just för att det är en ung individ och tänderna har inte kommit fram riktigt ännu. Mm. Man brukar beskriva dem som spadformade. Mm. Och
med, alltså platta upp till då?
Precis, att de är avrundade upp till.
Jaha, sån spad.
Ja, det gör ju att de använder ju inte sina tänder till att jaga så mycket, utan när de äter så suger de i sig fisken snarare än att de faktiskt biter och fångar.
Alltså hur då? Det får du förklara. Hur då?
Nej, men de kan ju greppa fisk med sina tänder. Mm. Men eftersom tänderna inte är vassa så har de inte så hårt grepp. Men när de sen säljer fisken så använder de svalget och suger i. Så att de,
alltså, vad då? De äter typ sillströmming eller vad?
Ja, sill är vanligt. Mm.
Och så kommer de då till en sill och så... Ja, slurpar de i sig den bara? Utan...
Ja, men de kan ju fånga den och sen så suger de i sig. Och liksom...
Hela fisken?
Ja, eller? De sväljer de hela.
Ja, okej. Okay. Och tänderna, de är bara till liksom för att hålla den där lite...
Precis. Så att de dödar ju inte fisken med tänderna utan de bara okay. kan greppa tag i det. Och sen något som inte ser just nu, men som är väldigt fint att veta, det är att på överläppen så har nyfödda tumlare morhår.
Jaha, okej.
Okay. När de föds så har de 3-4 krulliga morhår.
Åh, oh, vad snyggt. Synd att de inte behåller dem.
Nej, de är ju väldigt sköra och bryts rätt av. Men själva känselcellerna som finns där innanför, de är ju kvar livet ut.
Okej.
Okay. Fortsätter vi så kommer vi till fenorna.
Men ögonen här också, de ser väldigt små ut.
Ja, de har väldigt små ögon.
Mm. Okej, okay. Ser de bra? Vet man det?
De använder hörsel alldeles mest, men de har också sett att precis innan de kommer upp till ett föremål, de faktiskt sakta ner och man misstänker att de även kollar på det och använder ögonen.
Okej. Okay. Mm. För de använder också sån här sonar, eller hur? Var sitter den?
Ekolokalisering. Ja, men den sitter i melonen, heter det. Så motsvarande deras panna, kan man tänka, mellan näsa och panna. Mm-hmm. Så har de speciellt fett som är extra bra på att fånga upp resonans. Så att de skickar ut ljudvågor och så plockar de upp resonansen, alltså det som studsar tillbaka från fisken eller botten eller det de riktar ljudet mot.
Mm. De skickar ut ett ljud och sen kommer det tillbaka, det som liksom är sån där vanligt ekolod som man har på en båt. Kommer man se det? Alltså när du har börjat jobba in här, kommer man se? Ser man det som, är det liksom ett enskilt organ eller vad?
Man ser att fettet har en annan typ av konsistens i det här området, men det är svårt att se någon specifik avgränsning, utan det är snarare att fettet har blivit en annan struktur. Okay.
Tumlarens klickljud som har saktats ner för att vi ska kunna höra det. Vi återkommer till detta om en liten stund. Men som Anna Ros från Naturhistoriska riksmuseet nämnde tidigare så går det dåligt för tumlarna i Östersjön. Innan 1960-talet så var tumlarna ganska vanliga i Östersjön enligt Artdatabanken. Sedan åkte de på samma miljösmäll som andra stora rovdjur i Östersjön, som gråsälar till exempel. Men till skillnad från gråsälarna så har aldrig tumlarna återhämtat sig. Varför, frågar jag Anna Ros när hon står och tar prover från en av tumlarna som ska sparas i den så kallade miljöprovbanken.
Och då undrar man ju varför.
Exakt.
Ja.
Varför?
Men det, alltså, dels ser de ju på randen av sin utbredningsområde. Så det har kanske inte funnits jättemånga tumlare, men vi vet ju att det funnits väldigt mycket fler tumlare än vad det är idag. Mm. Och varför de inte återhämtas, vi kan bara spekulera i vad det kan vara. Generellt sett och tidigare så har det varit väldigt höga miljögiftshalter i Östersjön. Mm. Jämfört med västkusten och andra områden. Så det kan ju spela in. Och sen bifångster naturligtvis. Det är inte säkert vi får in bifångare tumlare. Det kanske sker, men de kanske inte ringer till oss och lämnar in djuret.
Men vi vet att bifångst är ett problem, ett hot. Vi vet att miljögifter som vi har pratat om också påverkar. Under vattenbuller verkar vara också ett problem. Kanske inte direkt dödligt, förutom om det är en explosion i närheten, men mer att det kan exkludera djur från vissa områden där de skulle födosöka, eller mammorna och kalvarna kommer isär om det är ett ljud som skrämmer bort dem. De kanske inte kan vara i de områden där de behöver hitta bra mat på grund av undervattenljud. Så det är ganska mycket som pågår som hot, och kanske varje hot i för sig förutom bifångst är inte dödligt, direkt dödligt, men när man sätter ihop alla dessa, då blir det en stor tryck på individen och populationen.
Men sen har man ju jagat tumlare väldigt mycket förr också, men liksom sälarna förresten. Så det var ju jakt initialt. Men sen har de inte återhämtat sig, trots att det har blivit fredade så är det fortfarande på väldigt få djur.
Det är ju ett mysterium.
Ja, faktiskt.
Men vad tror du?
Jag vet faktiskt inte, men vi kan också säga det att tumlaren i Östersjön är genetiskt extremt lik den i Bälthavet. Och de kan ju faktiskt få avkomma tillsammans, eller det kan ju alla tumlare få, det kan ju få från Nordsjön också. De kan ju para sig med varandra och få avkomma, men det är en väldigt, väldigt liten skillnad i genetiskt. Så att, och det finns ju fler tumlare i Bälthavet än vad det finns i Östersjön.
Kan det helt enkelt vara så att de bara är trötta på Östersjön? Vi ger upp det här smutsiga havet.
Ja, men det kanske är så att de är, när det är väldigt få djur så är de, koncentreras de till de optimalaste ställena.
Mm. Men kan du också ha med alltså, strömmingsbristen?
Ja, absolut. Men det är ju inget nytt det här. Alltså, tumlaren har ju varit väldigt, det har varit väldigt få tumlare i Östersjön under väldigt många år. Mm. Även när det var gott om strömming. Så något skumt är det faktiskt. Nu kan vi, tror jag, inventeringar visa på att den fortsätter inte att minska i alla fall, och kanske till och med stabiliseras eller en liten ökning i Östersjön. Men det är väldigt förbluffande, för det är den enda arten som det går dåligt för.
Ja, något skumt är det. Tumlarna återhämtar sig inte som de andra stora rovdjuren i Östersjön. Därför är det viktigt att rapportera in tumlare om man hittar en, säger Alexia Neymanis.
Så det som vi faktiskt vill gärna pusha på är att vi har en inrapporteringssida på Naturhistoriska riksmuseet där allmänheten kan hjälpa oss helt enkelt genom att om de hittar ett dött djur, ett dött tumlare, kan de gå in och rapportera in så vi kan få veta att det ligger där, och då kan vi försöka samla in den och lära oss från den.
Men sedan var det detta med tumlarnas fascinerande hörsel och förmåga att använda högfrekventa ljud när de till exempel jagar. Elina Thorsson har nu dissekerat sig ner till den så kallade melonen som sitter strax framför blåshålet på den lilla valens huvud.
Och framför blåshålet då så har vi en fettvävstruktur som är själva melonen.
Just det.
Som du ser så främre delen här består av väldigt kompakt fettväv som är mycket bindväv i. Och framför det så har vi mer luckor.
Just det.
Mjukare.
Mm. Men hur, alltså ekolokaliseringen, är det ihopkopplat då med hörseln alltså? Eller hur funkar det?
Den bästa liknelsen jag har är väl alla ni som någon gång har varit och gjort ett hörseltest. Då brukar man ju testa om man hör både genom örat, men sen sätter de också själva hörlurarna på skallbenet. Och även där kan man ju höra. Så att de hör inte via öronen som utifrån, utan de hör via ljudvågorna liksom, hur det skapar vibrationer i själva organet.
Så allt ljud det går genom den här melonen som du kallar det då?
Ja.
Men har man någon uppfattning då, för det är ju de här, det är väl högfrekventa ljud då som de sänder ut, skapas de i melonen eller?
Ja, det vill jag tro.
Ja, det var en bra fråga.
Ja, vi tar det efteråt.
Vi tar det sen. Okej, men på något sätt så sänds det då ut ljud och så tjong in i melonen. Mm. Det är jättekul. Rakt in i melonen. Och sen så hör de det inuti huvudet där då. Men okej, då är det just de där ljuden. Eller kan de också höra typ en motorbåt eller att barn leker på stranden? Eller är det liksom, har man någon uppfattning om hur låter det in i en tumlaskaller?
Min uppfattning är att de kan höra även de ljuden du nämnde. För även de ljuden orsakar ju ljudvågor som färdas genom vattnet.
Okej.
Ja. Mm. Och de här ljuden kan ju i vissa fall överlappa med tumlarens egna språk och ljud. Så att när tumlaren jagar använder den ju vissa frekvenser. Och skulle andra saker i dess närhet orsaka ljud av samma frekvens, så blir det ju svårare för dem att jaga. För då vet de inte vilka frekvenser skickade jag ut, vilka frekvenser skickade något annat ut. Och vad är det som studsar från mig och från något annat. Så att är det mycket undervattensbuller i närheten, så gör det svårare för en tumlare att hitta sin mat. Och det här är ju en art som föresöker stor del av sin vakna tid.
Så våra ekolodsljud som vi skickar iväg från båtar, de kan störa tumlarna?
Det stämmer.
Okej. Apropå ljud då, alltså, har de också kommunikationsläten, alltså som ja, men delfiner och valsång har man ju hört och sådär, att det skulle vara liksom kommunikationsläten. Är det likadant med de här?
De kan prata, sen får nog Alexa svara bättre på om de pratar i samma utsträckning som delfiner, men jag tror att delfiner är mer pratsamma av sig än vad just tumlaren är, men de kan också prata.
Jag kan säga att de också pratar med varandra genom klicks och olika ljuden. Det är hur man kan även, kanske du sa det, men räkna på hur många djur finns i ett område. Man sätter ut lite mikrofoner som samlar in klickljud, och då kan man räkna ut hur många tumlare ungefär finns där.
Just det, okej. Okay. Ja, men då har vi kommit till huvudet. Det är bara resten kvar då.
Och för den som undrar, det här klickljudet, det alstras av ett organ vid blåshålet. Det här var ett program från vetenskapsredaktionen på Sveriges Radio. Jag heter Joakim Lindvall och producent var Lars Broström.
Det har blivit dags för tankar för dagen, denna gång med Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin.
En ung kvinna stannar mig på gatan och med förtvivlan i blicken säger hon: "Jag hörde dig om svälten i Gaza på TV." Hon skakar missmodigt på huvudet och med kramp i rösten fortsätter hon: "Jag vill inte besvära dig, men vet inte vad jag ska göra. Jag orkar inte höra mer om att barn svälter och sjukhus bombas. Det är så fruktansvärt." Vi lever i en orolig och oförutsägbar tid. En tid där mänskliga värden bombas sönder, invaderas och svälts ut. Det är lätt att känna vanmakt när moralens ledstång har blivit hal och principen om att inga principer gäller tagit över. Vi står där i stadens larm. Hon väntar på ett svar, något hoppfullt. Men jag är ingen präst, även om min pappa hävdade att jag skulle sluta som det. Jag tror inte på Gud och vet inget om att predika, har inga lösningar, bara ett förhållningssätt jag utvecklat för att hantera lidandet och klara av att operera krigsskadade. Inte stänga av utan att ständigt våga blicka in i mänsklighetens mörka hjärta utan att väja och bli cynisk. Jag har fått syn på det inkompletta hos människan, men valt att inte bli besviken. En klarsyn som inte accepterar utan stämmer till handling. Det går alltid att göra något, sträcka ut en hand, komma samman, och det finns ett val. Ondskan är kollektiv medan godheten är individuell. Och när jag tvivlar tar jag hjälp. Jag glömmer aldrig den äldre kvinnans blick på Haiti. Dammet har knappt lagt sig efter jordbävningen som tagit hennes hus och familj. Svettindränkt lagar hon mat över öppen eld. Lågorna slickar den väldiga grytan som hon rör i med en skopa gröver än armen. Sen slevar hon upp till de lemlästade, och också jag som är här för att plåstra sår bjuds in. Medan hon fyller fatet ser hon på mig. Skärpan i hennes blick är omtumlande. Den är samtidigt intensiv och blid. Som bestod den av nåd snarare än missmod. Som att hon insett en mening och funnit ett förhållningssätt till den ofattbara smärtan hon drabbats av. Förlusten av allt. Jag vet inte. Kanske är det bara min tolkning. Ett uppdiktat minne. Men det var inte ett offer jag mötte, och kraften i hennes blick har slagit följe. Åter på trottoaren i Stockholm där syrenerna blommar börjar jag förklara hur jag tänker och om att finna ett förhållningssätt och skapa moraliska luftfickor att andas i. Att generationer innan oss har klarat det med bevarat hopp som banat vägen för oss trots umbäranden. Sen säger jag avslutningsvis, det är bra att du blir upprörd. Det är mänskligt och du är inte ensam. Vi är en hel flock. En hord där ute som vägrar att nedslås. Vi måste bara komma samman, släppa förtvivlan och tillsammans stå upp för en anständig värld. Vi kan ta hjälp av Tage Danielsson som för 50 år sedan skrev om frustrationen över bristande illusioner på den tiden. Vi som satts att leva i besvikelsens epok. Ja, vad gör vi nu? Vad ska vi tala på för språk? Ett sätt är att även om det blåser lite kallt, tro på det vi trodde på, trots allt.
Det var Tankar för dagen med Johan von Schreb. Nu, klartext.
Hej, du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag har Ryssland och Ukraina haft ett möte där de pratat med varandra om hur kriget kan avslutas. Vår reporter berättar.
Personer från de båda länderna har träffats i Turkiet. Det är andra gången som ett sånt här möte hålls sedan kriget startade 2022. I helgen har attacker gjorts från både Ryssland och Ukraina. Ukraina har attackerat flygfält långt inne i Ryssland. Många ryska militärflygplan förstördes. Ryssland har i sin tur attackerat flera områden i Ukraina med drönare. 9 personer har dött efter det, berättar ukrainska medier. Ukrainska presidenten Volodymyr Zelensky berättade efter mötet att länderna pratat om att de ska byta krigsfångar med varandra. Bland annat vill Ukraina att Ryssland lämnar tillbaka barn som de tagit till fånga.
Och klartextreporter var Malin Haag. Vulkanen Etna på Sicilien i Italien hade ett utbrott idag. Ett jättestort moln av rök syntes flera kilometer ovanför vulkanen. En av vulkanens kratrar kollapsade, men det var inte någon fara för allmänheten. Utsläppet av aska slutade under eftermiddagen. Det här berättar italienska medier. Regeringens nya utredning tycker att Sverige ska stoppa adoptioner av barn från andra länder. Utredaren Anna Singer säger att många adoptioner gjorts på fel sätt tidigare.
Det finns bekräftade fall av handel med barn under varje årtionde från 1970 till 2000-talen, främst i privata och enskilda adoptioner.
Utredningen har kommit fram till att många barn har adopterats på ett olagligt sätt. Det kan vara så att barn stulits från sina riktiga föräldrar för att adopteras till föräldrar i Sverige.
Barn har också i en del fall adopterats utan frivilligt och informerat samtycke från föräldrarna.
I utredningen står det också att Sveriges regering borde be om ursäkt till personer som har adopterats på fel sätt. Det här kan socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall inte lova just nu.
Det är för tidigt att säga idag när man precis har tagit emot en utredning. Men som sagt, jag utesluter inte det alls.
Och det var P1 Morgon som intervjuat. Klartextreporter var Malin Haag. I Uppsala har det varit cykelläger i helgen. Det är barn och unga med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som har tränat cykling. En av dem är Oliver.
Det var första gången.
Det går ju jättebra det här.
Ja, och här, var det, och här är det ingen tävling.
Nej, det här är verkligen ingen tävling.
Cykellägret heter Jag kan cykla. Och en av ledarna är Louise Lidfors.
Just den här målgruppen av barn blir lite bortglömd att det inte är en självklarhet för dem att cykla.
Louise berättar att det kan vara en stor utmaning för många barn och unga att lära sig cykla.
De behöver vara lite äldre för att lära sig. Och då finns det inte alltid material eller utrustning för dem att köpa i vanlig butik. Och sen också kan det ju ta lite längre tid.
Martina Grandin är med i Svenska Downföreningen och mamma till Tage. Han är också här och lär sig cykla.
Att kunna ta sin cykel till skolan, att kunna åka på en cykelutflykt, det är de sakerna som vi ser framför oss. Och vi tror på hans förmåga. Vi tror att han kan, om han får rätt stöttning. Om man bryter ner det i små steg och tar det liksom en liten bit i taget, så kan han också.
Sätter vi fötterna på de här?
Sander Edmark, vad ska du göra här idag?
Lära dig cykla.
Lära dig cykla? Du var här igår också?
Ja.
Ja. Vi har lilla syster med här också, Ester.
Hej.
Hej.
Min storebror Sander, han går här och cyklar. Ja. Och han tycker att det är väldigt kul. Jag tycker att det är roligt att sitta på och cykla lite med honom.
Bror.
Ja, du är Esters bror.
Bror.
Ja,
bror.
Jag tycker att det var jättebra. Han var ju jättesnabb.
Reportrar var Åsa Wirstedt på P4 Uppland och Laila Karlsson på Klartext. Jag heter Amanda Moln. Trevlig kväll.
Ekot nu. Israel uppmanade ikväll boende i delar av staden Khan Yunis i Gazaremsan att lämna sina hem. Enligt den israeliska militären är terrorstämplade Hamas verksamt i området och militären kommer att utföra insatser där. Samtidigt så kommer det uppgifter från sjukhus i Gaza att 14 människor ska ha dödats i ett bostadshus tidigare idag i nya israeliska anfall i Jabalia norr om staden Gaza. Det här rapporterar internationella medier. I Norrköping åtalas flera personer för att vara inblandade i en större dopningshärva, det rapporterar P4 Östergötland. Polisen hittade preparat för 3 miljoner kronor och den misstänkte huvudmannen ska enligt utredningen ha skickat dopningsmedel till personer i hela Sverige. Och ytterligare 2 personer åtalas misstänkta för att ha hjälpt till att sälja preparaten. Den svenska kronan har gått bäst av alla de mest handlade valutorna hittills i år. Det här gör det billigare för svenskar att resa utomlands, säger Anders Eklöf som är valutastrateg på Swedbank.
Kronan har ju dock stärkts kanske, om man ser över det sista halvåret i varje fall. En av de valutorna som har stärkts mest mot allt, så är det ju framförallt en generell försvagning av dollarn vi har sett. Så att det är klart att om man åker till Nordamerika så kommer man ut bättre. Så vi har även stärkt mot euron då. Även om förstärkningen är lite mindre där då, så gynnas man ju också om man åker till Europa då, eller till eurozonen.
Ja, kronan fortsätter att öka i värde. En dollar är 1,5 krona billigare än vid årsskiftet och en euro kostar nästan en krona mindre sedan dess. Men det är inte bara storvalutor som minskat i värde. Det finns några andra som kronan också stärkts mot jämfört med förra sommaren, där köpkraften hos svenskar också är stark. Men värde för pengarna är inte den enda faktorn som spelar in när man väljer resmål. Så här resonerar Monica i Stockholm kring sitt semesterval.
Det vill uppleva något nytt och värde för pengarna också, ja.
Och Hugo, också i Stockholm, har en annan optimism idag än vad han hade förra året.
Man har väl en mer positiv syn på hur långt svenska pengar räcker utomlands. Man längtar väl kanske tillbaka till när det var under 10.
Och reporter här, det var Hampus Zetterqvist. Antalet vargar i landet har minskat sedan förra vintern enligt Naturvårdsverket. Resultatet för den gångna vinterns inventering blev cirka 355 vargar. Motsvarande siffra året före var 375. Det sätter punkt för Ekots nyheter. Jag heter Tina Flodin.
P1, Sveriges Radio.
Olika betygssystem har kommit och gått, och strax handlar det om kunskapsbedömning av elever nu och förr.
Rysk TV rapporterar om Putin mitt i stridens hetta under hans besök i ryska Kursk-regionen. Varför är han där?
Statsmannen besöker sin nation. Allt är normalt.
Han vill väl ge sken av att det går bra nu.
Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Fredrik Wadström, i appen Sveriges Radio Play.
Nu en återutsändning från i fredags.
En statlig utredning har föreslagit ett nytt betygssystem. Det är tredje gången på 30 år. Bland annat föreslås förändringar av de nationella proven där de ska få en mer avgörande roll och rättas centralt. Så idag ska vi prata om kunskapsprov och bedömning nu och förr. Varför är det så svårt att få till ett bra system som är rättvist och likvärdigt? Och vad innebär det om de nationella proven får större betydelse? Närmar vi oss dåtidens examensprov? Det här är förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Dagens gäster är Ali Klapp, docent och betygsforskare vid Göteborgs universitet. Välkommen!
Tack så mycket.
Och Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet, som bland annat skrivit boken Varför nationella prov? Välkommen du också.
Tackar, tackar.
Ja, men ni har båda medverkat som experter i olika delar av utredningen om ett nytt betygssystem. Hur kommer det sig att vi återigen ska byta betygssystem, Ali?
Ja, alltså det finns ju många undersökningar under de senaste åren där det framkommer att det finns betygsinflation och betygsdeflation och att betygen inte är likvärdiga. Och det ser man då att det är ett stort problem eftersom vi använder de lärarsatta betygen som ett urvalsinstrument.
Mm. Christian? Mm.
Ja, till det Ali säger har ju också frågan om det här F-betyget som har fått mycket kritik, det vill säga ett betyg som underkänner elevers kunskaper. Och det är också något som ligger i det här förslaget, att man vill avskaffa det.
Just det. Och en del av allt det som föreslås i det här betänkandet som heter ett likvärdigt betygssystem handlar om förändringar kring nationella prov. Men om vi tar det lite från början och så utgår vi från gymnasieskolan, tänkte jag. Vad har nationella proven för funktion idag, Christian?
Ja, huvudfunktionen har varit att stödja likvärdigheten i lärares betygssättning, och tanken eller mekanismen för det är att resultat från nationella prov ska väga lite tyngre än resultat på samma kunskapsområden som lärare själva har bedömt. Men ett nationellt prov kan aldrig fånga liksom alla kunskapsresultat, så att det blir ändå någon slags liksom kompromiss. Men fram till 2017, då hade proven också en stödjande roll i att det skulle stötta lärare genom att ge dem bra exempel på hur man kunde tänka kring elevers kunskaper. Så att jag har liksom gått från att vara lite mer stödjande, ett slags uttolkande av kursplaner, till att bli en lite mer tydligare fokus på att kontrollera för likvärdighet.
Mm. Ali, vad har du för tankar där? Vad har nationella proven för funktion idag?
Ja, men alltså precis som Christian säger så har det ju, när de infördes i början på 90-talet, att då hade de ju en mer liksom en annan typ av funktion där man skulle konkretisera läroplaner och den kunskapssyn som vi har i våra läroplaner till att bli den här förskjutningen där man mer ska vara ett stöd för betygssättningen. Och det är klart att så som de är konstruerade idag så finns det ju problem med hur de kan användas för att stärka likvärdigheten då i betygssättningen.
Mm. Vad är det vi menar med likvärdigheten?
Ja, alltså det handlar om att det är elevernas kunskapsnivå, liksom att den ska liksom bedömas likvärdigt mellan skolor till exempel, att en viss kunskap ska betyda samma betyg egentligen om man tänker att hur nationella proven ska stärka eller stödja betygssättningen. Och det här med likvärdigheten är ju väldigt centralt just när det handlar om att vi använder betyg som ett urvalsinstrument. Det vill säga att det är, till exempel från årskurs 9 till gymnasiet så är det ju det meritvärt eller betygen som påverkar ju elevens livschanser. Vilken utbildning kommer man in på? Och det är likadant från gymnasiet till högskoleutbildning, att det är ju ett viktigt mått och det behöver då vara likvärdigt över skolor. Liksom.
Mm. Hur avgörande är de nationella proven då för betygen idag, Christian?
Lärare tar ganska stort intryck av de nationella proven, det gör de. Samtidigt så har ju också, tror jag, Riksrevisionen visat att den här formuleringen som kom då 2017-2018 inte riktigt fungerat lika styrande som man hoppats. Och det är egentligen inte så konstigt. Lärare har ju också väldigt många andra intryck av eleverna, och som jag nämnde innan, proven kan ju bara liksom bedöma en liten del av elevernas kunskaper. Så att den regleringen som tillkom då, att proven skulle bli lite mer styrande, är ändå ganska luddig. Det anger inte exakt hur mycket de ska styra och på vilket sätt.
Ja, men det var det jag tänkte fråga. Vad var det här för formulering, och rent formellt, hur mycket styr de då?
Alltså formellt så är det fortfarande upp till läraren att sätta det betyg som läraren tycker är mest lämpat. Och provunderlaget är ett, nationella provunderlaget är ett av